Kafferast i kunskapsfabriken.
Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken igen, Sara Fritzell.
Ja, tack så jättemycket. Vad roligt att vara här igen.
Ja, och vi räknade ut att det hade ju gått nästan 5 år sedan du var här.
Precis, en pandemi sen.
Ja, just det. Lite drygt. Mm. Då pratade vi om den undersökning som ni har gjort på Folkhälsomyndigheten som ni hade gjort då, som handlade om riskfaktor eller ojämlikhet i psykisk ohälsa, eller psykisk hälsa snarare heter det väl.
Ja, men precis. Det var också ett regeringsuppdrag som handlade om att kartlägga hur det ser ut med jämlikhet i psykisk hälsa.
Just
och då
det.
För alla åldersgrupper och liksom för olika individer och på samhällsnivå. Mm. Och liksom, det var hela spektrat där. Så det var liksom ett jättejobb med massa olika forskningsstudier, vår statistik som skulle sammanfogas till en lägesrapport. Hur ser det ut helt enkelt?
Just en ganska typisk sån där Folkhälsomyndigheten stort arbete. Är det inte det?
Ja, jo, det kan man väl säga. Men jag hade ändå ambitionen att liksom försöka bidra till någonting vidare också. Att vi har ju ändå uppdrag att följa det här med jämlikhet i hälsa. Hur ska vi göra det när det gäller psykisk hälsa? Man brukar inte prata om till exempel socioekonomiska ojämlikheter i psykisk hälsa. Utan det är väldigt mycket olika åldrar, kanske killar och tjejer.
Ja, just det. Men liksom hur det ser ut i situationen mer än orsaker och samband.
Ja, precis. Ett lite större grepp om det hela. Och att, vad kan vi ta med oss av det här framåt? Det.
Men det blev ju också intressant, tänker jag, för att det där då som visar på ojämlikheter blir ju också en beskrivning av riskfaktorer.
Ja, det blir det.
Och då kom vi in lite på dagens område som handlar om ungas psykiska hälsa. För att riskfaktorerna i det fallet var ju också så att det var ju sånt man kunde se att man hade med sig från början i livet. Eller i alla fall tidigt i livet med just socioekonomi, utbildningsgrader och sådana där saker.
Ja, men absolut. Och det vi gjorde i den här kartläggningen av unga psykiska hälsa, det var ju också att prata med unga själva i stor utsträckning. Så det är över 600 unga som har liksom bidragit i olika fokusgrupper eller webbenkäter eller så.
Och det gör det ju till en kanske en lite otypisk Folkhälsomyndigheten undersökning, eller?
Ja, men det kan man väl säga. Just det att vi har liksom försökt kombinera både det kvantitativa och det kvalitativa. Annars brukar det vara antingen eller, men här var liksom ambitionen att försöka skapa en helhet, att titta på statistiken, hur ser det ut, och liksom genom att prata med de unga själva försöka förstå och vad beror det här på, och vad vill de att man ska göra för att det ska bli bättre, för att vi ser ju i undersökning på undersökning att många unga mår väldigt dåligt. Och det kan vara intressant att följa den statistiken, men den hjälper ju inte i så mått att man inte förstår vad man ska göra.
Nej, just det, utan man får bara bekräftelse på hur något ser ut som vi ändå inte har löst.
Då är det inte löst. Och då är ju frågan, men vad säger de unga själva? Kan vi hitta orsaker i det som de själva beskriver? Och de är ju experter på sin vardag också. Det finns ju några studier som har gjorts och försökt ta ett lite bredare grepp också. När man liksom har intervjuat unga själva och frågat vad är det ni skulle behöva för att må bättre. Ungas beställning till samhället.
Ja, just det.
Och lyssna, vi har något att säga som UNICEF och KI tog fram. Och det är ju ungefär samma saker som man säger i de här rapporterna. Och det är ju på ett sätt lite beklämmande att det här har ju faktiskt sagts. Men å andra sidan är det ju då viktigt att säger en gång till. Det har tydligen inte hänt något. Det här tycker fortfarande unga är jätteviktigt. Och jag tycker när man läser de här berättelserna som vi har i vår studie också, att man ser att unga också förstår att livet går upp och ner. Det är inte, man kan känna ängslan och oro ibland, och det är okej, det är en del av livet.
Precis.
Samma sätt som att vara glad ibland. Liksom. Men det får inte bli för mycket av det. Och
det
då
tyckte jag nästan
hjälp.
Var det starkaste när jag läste den, att det verkligen kom på skam allt det här som vissa röster i den äldre generationen liksom hävdar att de känner efter, eller att känslor är inte psykisk ohälsa nödvändigtvis. Och det fattar ju unga.
Ja, det känns som att det inte är något överdrivet hjälpsökande. De flesta tycker att många tycker att det är svårt att prata om psykisk hälsa. Ja. Det är ganska jobbigt. Så man söker inte hjälp i onödan, utan det ska ganska mycket till.
Ja, precis. Ja, det där är spännande. Men vi ska komma in på det. Det jag tänkte vi ska säga också är att det var ju inte bara ni som fick uppdraget. Det var även Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, eller vad heter de?
Ja, precis.
MUCF brukar vi säga.
Förkortas det, exakt. Ja, men exakt. Det var ett delat uppdrag. Mm. Så att, och det är ju jättebra, för de har ju så stor erfarenhet av att jobba med unga. Och, ja,
mm. Det underlättade för er också att de var med i det.
Ja, på flera sätt gjorde det, inte minst GDPR-synpunkt att vi fick inte hålla fokusgrupperna i vår regi, men de kunde göra det.
Okej, okay. Liksom, av praktiska skäl.
Det var också praktiskt, visade det sig, men det har varit jättespännande, och jag har faktiskt aldrig varit med om en rapport som har gett så mycket förfrågningar att komma och prata och liksom prata om spännande. De här resultaten. Ja. Jag skrev ner dem i vår årsrapport, för att det var en så jättelång lista.
Som ville att ni, nu, det här vill vi höra mer om.
Det här engagerar. Och det, alltså, folk vill veta, vad ska vi göra? Det här vill man göra någonting åt. Sen är det lurigt, för det är så många olika faktorer som spelar roll.
Men, ja, precis.
Men det, ja, det engagerar.
Och ni har ringat in det som att det var i princip tre saker ni fick uppdrag att göra. Det ena var att ni ska ta reda på hur unga uppfattar psykiskt välbefinnande och vad de tycker främjar det. Och sen hur de uppfattar psykisk ohälsa och vad som orsakar sånt. Men också hur och när och var de söker stöd och vad de hoppas få stöd med eller hjälp med. Mm. Vad kom ni fram till? Eller...
Ja.
Går det att sammanfatta? Eller?
Ja, man kan prata om det hur länge som helst. Alltså, den långa rapporten, den är ju över 100 sidor. Mm. Den är jättetjock. Jag vet inte hur många som har läst den från perm till perm.
Sammanfattningen är ju rätt bra som den är, tycker jag. Som
är
på 20,
ja, men precis.
25.
Men, så man kan prata om de här resultaten hur länge som helst. Så jag hoppas att man, de som liksom vill hitta mer och vill läsa mer kan gå också till den långa versionen, för där tror jag att man kan hitta sånt som man kan använda själv i sin verksamhet eller för att stärka sin förståelse. Så.
Just det, för att där kan man ju se skillnader i olika delar av ungdomsgrupper och åldrar och sånt. Så om jag jobbar någonstans som fokuserar på en särskild del av ungdomskollektivet, så kan jag få väldigt mycket exakta kunskaper om vad jag kan förvänta mig att de, hur de har det och sådär.
Ja, men precis. Och det är ju både vad gäller ålder och kön. Och vi har ju också försökt att fokusera särskilt på några grupper som vi vet har högre risk för psykisk ohälsa. Alltså unga med funktionsnedsättning, HBTQI-personer, unga från nationella minoriteter och urfolk och utlandsfödda unga. Mm. Så det finns liksom särskilda avsnitt. Och statistik som beskriver situationen för de här grupperna och vad de säger att de behöver. Och det är väl en av de saker som de forskare som har tittat på det här tycker är lite speciellt. Att det brukar man liksom inte se.
Det var intressant. Men om vi ska säga någonting först om hur uppfattar unga just det här med välbefinnande. För att det är ju väldigt spännande. Alltså, vad är det, hur är det när det är bra?
Ja, precis. Och det här var något som många tyckte var lite svårt att definiera. Så att det, i många fall är det att inte må dåligt.
Ja,
det är bra
det.
När det är vanligt och man kan klara sin vardag. Man kan, ja, men man inte stressar hela tiden. Man har tid och ork att göra det man vill.
Just det.
Så det är lite svårt för dem att definiera. Vad är psykiskt välbefinnande? Men i alla fall att slippa
det när det inget skaver.
Nej, precis. Exakt. Och vad som främjar psykisk hälsa, det kan också vara lite svårt att definiera. Men de pratar ju om så här, ja, med fysisk aktivitet och sociala relationer, kontakter med kompisar och har det bra i skolan, att det funkar bra hemma, sådana saker.
Ja, just det. För en sak som jag tänkte på är just det där med främjandet. Att även om det är ganska unga personer, det är rätt mycket citat som är väldigt kloka ofta tycker jag. Det är att man, även om man är 13 år, så har man liksom, har man gjort erfarenheter av hur det känns när jag har rört på mig och vad det gör för mitt välmående. Eller när jag har umgåtts och vad det gör med mitt välbefinnande. Eller när jag haft ett bra samtal med mina föräldrar och hur det känns. Det där tyckte jag var spännande, att ungdomar är ju inte dumma i huvudet och de använder sina erfarenheter.
Nej, precis. Man ska inte underskatta unga. Sen har olika unga olika lätt och svårt att prata om känslor och så. Men många var väldigt välartikulerade kring det här. också.
Och även om man inte är så väl artikulerad så tänker jag att man har hunnit erfara skillnader i olika situationer och av olika händelser och av olika aktiviteter och sådär.
Ja, absolut. Och man kan se när kompisar mår dåligt eller vad som händer med ens vänner eller familj. Så man påverkas av allting man ser runt omkring sig också.
Mm.
Och där är väl sånt som digitala medier också en grej, att allting kommer lite närmare.
Ja.
Men de världen kan komma lite närmare. Mm. Så att,
på gott och ont.
På gott och ont. Så det var ju sånt som kom upp också, att man påverkas av saker som händer i världen.
Mm.
Och samtalsklimat, sådana saker också. Mm. Men annars var det mycket sånt som ligger liksom nära en själv. Det var lite svårare, upplevde vi när vi analyserade det här, att för unga att se vad på samhällsnivå påverkar dem. Liksom hur ojämlikhet till exempel, om man säger så. Ekonomiska skillnader, hur är det om jag har väldigt dålig ekonomi? Alltså, man pratar inte så mycket om sådana saker.
Det har man inte hunnit... Det är en abstraktion man måste göra.
Det är en
göra.
Abstraktion och det är på en högre nivå, så det är kanske något som kommer liksom senare åldrar.
Men i gengäld så tycker jag de är ganska konkreta när det handlar om vad i deras tillvaro som gör det svårt.
Exakt.
Och som skapar icke-välbefinnande eller till och med ohälsa.
Mm.
Vad skulle du säga var de viktigaste faktorerna där?
Ja, men det var flera saker som de lyfte. Dels var det så här krav, både krav som man upplevde själv eller krav från föräldrar eller krav från skola. Man kan känna sig otillräcklig, det är krav på utseende också. Liksom. Det, hela det där paketet, det är lätt som ung att känna sig otillräcklig. Sen handlar det också om... Ja, men digitala medier var vi lite inne på, sociala medier i synnerhet, är att man jämför sig hela tiden. Mm. Att det är lätt att känna sig sämre då. Man jämför sig med andra och
även
det är en idealbild som man säger.
För att de också, samtidigt som de uttrycker att de vet att det där är en skrattspegel.
Ja, precis.
Så, är den ändå, så äter det på dem ändå.
Det äter på dem ändå, precis. Mm. Och det var ju inte allt negativt med digitala medier heller, för det, allting har liksom fram- och baksida lite grann, och där var det också många som uttryckte att det var ett sätt att träffa vänner och man har sett förebilder som man har sett i den digitala världen liksom, som man känner, ja men om den personen har lyckats så kommer jag också kunna.
Ja just att det, var någon slags skönt. Trösterika förebilder, inte bara kravställande förebilder.
Nej, utan det kan gå bra för mig även om jag har dyslexi eller vad det kan vara liksom.
Vad är det som de kan peka ut som är kravfyllt?
Ja, men också krav från skolan, att det är lite otydligt vad som förväntas av en. Det kan vara svårt om man har någon funktionsnedsättning eller behöver liksom anpassningar men inte riktigt får det. Att man kan behöva slåss för sin rätt att få sådana saker också. Att det skapar också ohälsa att liksom inte kunna leva upp till förväntningar som finns. Och det var flera med funktionsnedsättning som uttryckte det, att de upplever att de har högre krav på sig på grund av det här också.
Det.
Och högre förväntningar att de ska klara av saker samtidigt som man inte har samma liksom, förmåga eller beslutsutrymme. Men eftersom konfliktfyllda relationer, det är ju självklart, men det kommer ju också upp om man har trassliga hemförhållanden eller mobbing i skolan eller
sådana
saker.
Extra.
Det självklart påverkar det också, hur man mår.
Men generellt också tyckte jag med kunna läsa en liksom generell känsla av att man måste klara av massa saker hela tiden, att det inte finns så mycket marginaler och vara dålig ett tag.
Nej, eller att bara vara vanlig heller, för
det.
Den delen tycker jag.
Det är man ska alltid vara
se bra ut, vi ska ha bra på proven.
Ja, just det.
Den där pressen.
Och varje prov.
Varje prov, ja precis. Ja, och så är ju lite skolsystemet riggat också, ju, att man behöver ha det.
Precis. Det är inte någon vila någon gång.
Nej, precis. Och det var också en sån här grej som de pratade om, att hur viktigt det var att få vara i fred, liksom ta det lugnt. Bara få tuna ut en stund och ligga med sina lurar eller scrolla på sin mobil. Mm. Bara ta det lugnt och få vara i fred.
Mm.
Att den grejen var vi lite... Alltså har man barn själv också så förstår man kanske inte riktigt det. De kan behöva vara i fred faktiskt. Att det är bra för dem, det är skönt.
Ja,
chilla.
Ja.
En annan sak som också många pratar om var så här begränsande normer. Det tycker de, de unga som vi har intervjuat, många är väldigt medvetna om de normer som finns, särskilt könsnormer och när det handlar om sexualitet också. Och det finns en öppenhet att prata om de här sakerna, men samtidigt att man känner att det är väldigt pressande att man ska in i en viss form. Liksom.
Precis, för det var ju många som gav uttryck för, även bland de som inte hade funktionsnedsättning eller en otraditionell könsidentitet eller vad man ska säga, den här rädslan av att bli dåligt bemött, tänkte jag på. Och den måste ju då öka extra mycket om du dessutom har någonting som är lite udda. En annan etnicitet eller en annan läggning. Då kanske dessutom priset för ett dåligt bemötande blir högre på något sätt.
Ja, jag tror det också.
Och rädslan för den blir då naturligt högre också.
Och så samtidigt när man är ung, så om man försöker, man kanske vill vara som alla andra, man kanske försöker passa in, men så vill man samtidigt vara sig själv och att hitta utrymmet för att vara det där. Och det tror jag, jag tror att sist jag var här att vi pratade om så här, att det inte är särskilt tillåtande att vara annorlunda i samhället. Och det var ju flera år sedan och det har ju inte blivit mer tillåtande.
Nej, och men det där är ju också lite dubbelt, för på ett sätt så är det ju som du säger att man kan ju hitta väldigt många förebilder för saker och ting. Men det blir på något sätt ändå inte enklare.
Nej.
Kanske mer trösterikt att det skulle kunna gå, men processen är lika knepig för var och en ändå. I närmiljön eller vad man ska säga. Det där, ja, intressant. Det här med de sociologiska aspekterna på att det går snabbare hela tiden i samhället och att utvecklingen med liksom, ja, generellt att man känner att samhället accelererar på något sätt och att vad det får för effekter på människorna som ska försöka utgöra samhället. Sådär. Och då pratar de om intergenerationellt lärande, det vill säga att kanske redan när jag var ung så var det fler och fler saker som jag inte kunde lära mig av mina föräldrar, för att det var inget som de kunde. Och idag är det där tempot förmodligen ännu högre, så idag har du kanske inte ens någon större glädje av din storebror, för att den här appen som alla använder nu, det fanns inte för 5 år sedan. Så att det blir också på något sätt att man blir liksom hela tiden mer och mer inkapslad i sin egen ålder tillsammans med de som är lika gamla eller i samma situation. Vilket gör att det verkar som att det uppstår någon slags frustration även hos de unga att det finns ingen jag kan lära mig något av. Ibland vill man ju ta avstånd från sina föräldrar, men man vill ju också ändå kunna ha nytta av dem. Ja. Och om det inte går, liksom, för att man hamnar på för olika planeter på något sätt. Var det där något som kom till uttryck i det de pratade om?
Inte på det sättet i den här kartläggningen. Och det kan ju också vara att det kan ha funnits sånt i materialet, men som inte liksom blev en av liksom huvudslutsatserna. Nej, det är mycket möjligt. Men det, jag skulle säga nästan tvärtom, att de säger så här, vi vill prata om de här sakerna. Vi vill prata om hur vi mår. Mm. Vi vill prata om vår vardag. Vi vill att vuxna runt omkring oss ska lyssna på oss och vara intresserade. Så man efterfrågar fler trygga vuxna att prata med. Det är därför också man vill ha liksom skolpersonal och vårdpersonal med en större normmedvetenhet, för att man vill våga, man vill kunna prata med dem.
Just det. Och det skulle ju kunna vara ett uttryck för att de känner sig övergivna på något sätt. För att det är svårt att hitta någon slags igenkänning eller med den äldre generationen.
Ja, men vad gäller, jag jobbar nu med ett uppdrag om digitala medier och barn och ungas hälsa, och där är det ju jättetydligt så att du menar olika verkligheter, olika världar. Man frågar barn och unga så här, men vad gör era föräldrar, och kan de hjälpa till med era grejer på digitala medier? Bara, nej, de är grottmänniskor. Liksom, vi pratar liksom, evolutionen. Så där springer utvecklingen supersnabbt. Men det finns ju andra, man kan ju prata om saker runt omkring det där.
Precis. Men frågan är hur mycket egentligen ibland de där sakerna ändå bidrar till att skapa den där känslan. Eller att man kanske måste vara noga med att sköta de andra samtalen. Kanske ännu mer noga nu jämfört med... För det är så mycket annars i vardagen som vi gör så olika.
Ja, jag tror också det. Om man kan bygga upp en diskussion och en dialog med unga runt omkring sig så är det det som är lösningen. För det går inte att hejda tekniken. Det går inte själv att lära sig allt det där som man behöver göra för att förstå de världarna. Och även om unga vill att vuxna ska på något sätt vara mer synliga i den digitala världen och kanske hjälpa till att styra upp den. Den är ju vilda västern på många sätt. Så är det ju inte... Så måste ju lösningen vara att hjälpa dem att hantera den på något sätt. Och då är det ju fortfarande våra mellanmänskliga regler och sådär, hur vi beter oss mot varandra, och man kan få det att spela över på den verkligheten också.
Just det, att man kan prata om de viktiga sakerna och inte fastna i teknikprat. Eller
skulle jag nog säga. Hur beter vi oss mot varandra? Vad är okej, vad är inte? Och kränkningar och hot och hat på nätet, det är ju liksom, det borde ju gå att göra någonting åt det där. Ja. Kan man tycka som icke-teknikexpert.
Ja, precis. Och mekanismerna bakom kränkningar, hot och hat är väl kanske de samma, men nu kan de ske i en så stor skala och med en sån hög hastighet och med så många som man egentligen inte känner.
Ja.
På ett sätt som är annorlunda.
Ja, precis. Så det är samma saker som händer i verkliga världen, men på en större skala. Liksom.
Ja, och kanske för fler unga fler unga råkar ut för det idag.
Mm.
Eller riskerar i alla fall att råka ut för det idag.
Ja.
Hur pratade
samtidigt som det här att vi var också på en skola för unga med intellektuell funktionsnedsättning och autism och ADHD. Och då var det en tjej där som berättade om, frågade om hon har några regler för skärmtid och så. Nej, men jag har inte haft det, för ett tag var jag väldigt isolerad. Och då var det väldigt bra för mig att kunna liksom träffa människor från andra delar av världen. Annars hade hon inte haft någonting.
Mm.
Så att det fyller en funktion också för många.
Hur många av dem som ni liksom lyssnade på hade också erfarenheter av att få vård eller stöd liksom i lite svårare grad? Sådär?
Ja, vi har inte räknat dem så, eftersom det var intervjuer och kvalitativa material, så har vi liksom inte räknat på det viset. Men det var ju liksom över hela spektrat, kan man säga, från att psykiska besvär någon gång ibland, så här, precis som alla har, till att känna att man inte orkar leva längre. Så det fanns alla de typerna av berättelser över hela spektrat. Sen kan man ju för sig också tänka sig att de som valde att delta i det här hade lite större intresse i de här frågorna.
Funderat kring sakerna i alla fall.
Ja, eller kanske känt erfarenheter en del också. Och ville prata om dem, och ville kanske också att det ska bli någon skillnad. Så att jag tycker att alla de berättelserna fanns liksom med, och att flera lyfter är vikten av att få hjälp tidigt, att saker växer sig stora om man inte kan få hjälp, och det behövs lågtröskelalternativ, det behövs lätta vägar in.
Vad berättade de då sen om det här med hur de söker hjälp om de behöver, och vilken hjälp de i sådana fall skulle vilja ha?
Ja, de pratade dels om att man gärna ville prata med någon, men det var viktigt att det är någon man känner sig trygg med och har förtroende för. Och det är liksom inte konstigt.
Nej.
Så, det förstår man ju. Men många pratade med kompisar eller kanske med syskon eller föräldrar. Och det var liksom en tröskel till att försöka söka hjälp. Men skolan lyftes som en viktig plats där man tyckte att där skulle man själv kunna göra det kanske.
Det borde finnas hjälp i skolan.
Fanns. Ja, precis. Och trygga vuxna runt omkring sig var också bra att vända sig till. Sen fanns det många förslag också på hur man skulle kunna förbättra. Man ville ha mer kunskap om psykisk hälsa. Man vill veta vart man ska vända sig om man behöver hjälp. Det är ju en snårskog idag på många sätt.
Verkligen.
Och har man väl förstått snårskogen så kan det ju ändå vara svårt. Då kan man ändå fastna bakom
en
gren.
Ja, för även om man förstår att jag ska gå dit och dit och dit och så hänger det ihop, så hänger det inte alltid ihop. Systemet rör ju oftast till det för de unga sen också på olika sätt, genom att man villkorar eller sätter käppar för hjulen för andra insatser och sådär. Ibland ofrivilligt ofta. Men,
ja, men det var verkligen tydligt också det här materialet att kanske det helhetsgreppet på människan, att det är det man behöver. Mm. Och sen se, vad behöver den här människan? Mm. Inte den här stuprören. Vilket stuprör ska du in i? Det är inte säkert att det var just det stupröret.
Nej, det är ju oftast inte det.
Det är oftast inte det, och då är det synd om det är det som är starten på det hela.
Jag har suttit med i referensgruppen till ett projekt i Sörmland under det sista året som har jobbat just med att, fast där har man då tittat mer på hur unga vuxna upplever det stöd som finns. De har inte gjort det här, utan då har de ju gått på en grupp som har erfarenhet av att få stöd, så att säga. Det som är intressant där är att deras ganska entydiga bild är att först har man ett psykosocialt eller socialt eller psykologiskt eller psykiatriskt problem, och så söker man hjälp och börjar få hjälp. Sen får man ett problem med den hjälpen man får, som måste pusslas och hänga ihop och mellan stuprören, och att det då spär för många spär på liksom den psykiska ohälsan, för det blir så stressigt att försöka hantera stödet och tidsgränser på Försäkringskassan där, med arbetsmarknadsinsatsen från kommunen där. Och det där är ju i stor utsträckning personer som har börjat må lite visset redan när de var ganska unga, och som sen som unga vuxna hamnar i en sån där situation. Och då känner man ju också att om det hade funnits bättre omgivning där tidigare som hade kunnat mildra de här symptomen, eller inte, kanske också en skola som hade kunnat hjälpa dem att ta sig igenom skolan trots att de inte har mått så bra och så där, så hade det inte behövt bli ett så stort behov av många svåra vuxeninsatser, känns det som.
Nej, och det är jättebeklämmande när man hör såna där historier också. Det är verkligen, som du sa också, att klara skolan. Mm. Man får hjälp att klara skolan trots att man har ett tufft psykiskt en period eller behöver lite extra stöd. Det vet vi ju att det är jättestor skillnad för ens möjligheter senare i livet också. Så att den här perioden när man är ung är avgörande på så många sätt. Man kan stärka upp förutsättningarna för unga då. Så att vi liksom inte, då kommer vi inte behöva ha lika mycket problem senare heller. Men sen tror jag absolut att strukturen för vården och för möjligheten att få vård på ett bra sätt behöver ändras. Och där är det som vi också verkligen fick fram i den här kartläggningen, vikten av att då behöver vi prata med de unga själva. För att de har ju de här förslagen i respektive verksamhet. Mm. Vad kan man skruva på för att det ska bli mer anpassat för dem? För att det ska funka, för att det inte ska öka den ohälsa som redan fanns där. Och där sitter de på de lösningarna. Hur vet vi vad som är bra? Hur vet vi att det blir bättre? Det här med att prata med unga själva, du frågade innan om det har liksom påverkat hur vi jobbar på Folkhälsomyndigheten. Och jag skulle säga att det verkligen har det. Det har öppnat mina ögon och flera andras också, att hur viktigt det är. Alltså, vi har ofta pratat om det här problematiska i att man liksom sitter lite grann i ett elfenbenstorn. Vad gör ni där nere?
Och analyserar massa jättenoggrant utvald statistik. Och så.
På allra bästa sätt. Och få fram de här siffrorna och trenderna. Mm. Men om man ska veta på allvar vad det är som händer och vad man ska göra åt det, då måste man prata med unga själva, och att göra det och få deras röster på vad de tycker de behöver, koppla samman det med sånt vi vet fungerar. Det har ju gjort jättestor skillnad för hur vi kan använda oss av den här rapporten och hur andra kan använda den också. Jag hade en diskussion med en från Region Uppsala som berättade hur de har använt den här rapporten i kombination med sina undersökningar för att liksom visa för politikerna vad man behöver göra, och liksom fått gehör också. Mm. Det tycker jag var, det var nästan det finaste man kan höra som tjänsteman, att det används på.
Ja, just det. Det förstår jag.
Och kan göra skillnad.
Ja, för att det tycker jag var, nu säger du tjänsteman, det är du ju. Men alltså, jag tycker också man, när man pratar med tjänstemän som jobbar med de här sakerna, så märker ju jag att ni blir engagerade av det här. Och om ni kan bli ännu mer engagerade när unga själva är med och dessutom plocka materialen ännu längre och göra dem ännu mer användbara. Så gissar jag att ert engagemang inte måste övergå i frustration i samma grad.
Nej, men precis. Om man ser till att det man har suttit och jobbat med så länge faktiskt går att använda till att göra någon skillnad. Det är också lite grann att ta ansvar för den tid som unga har lagt ner också på att svara på de här frågorna. Precis. Och på att bidra in. Att nu försöker vi göra någonting av det här faktiskt. Så det är väldigt...
Just det. Men tänker du... Utifrån, om vi tar liksom den statistik som finns kring unga och deras mående och hur de upplever det. Och nu de berättelser ni fick så blev det förvisso mer användbart. Men förändrades bilden på något tydligt sätt? Eller blev den bara allvarligare? Eller vad hände med den när ni fick de berättelserna till?
Men den blir ju intressantare, tycker jag. För det man kan följa i statistiken, hur väl man än gör, är ju ändå brottstycken och det är enkla frågor som ska avse att mäta massa olika saker. Men vi måste följa samma frågor upprepade gånger också.
Annars har vi inte trender.
Ja, precis. Och det gör ju att det blir ett begränsat antal. Och de kan inte teckna någon helhetsbild. Så vi kan fråga om psykiska besvär och välbefinnande och psykosomatiska besvär och psykiatriska diagnoser. Vi kan se hur många som får olika diagnoser, hur många vårdtillfällen de har. Och det ger ju fortfarande inte en riktig bild av ett mående.
Nej, och på något sätt så är det ju som att det som ni lagt till nu är också att man får känslan av att ungdomar är ganska kloka. För det framgår ju inte alltid i statistik, utan då är det mer att de är.
Men verkligen, och det var roligt att du säger det, för de som jobbade med den här rapporten i början och satt med på fokusgrupper, så det var deras främsta kommentar. Så här, de är kloka.
Så att, ja, roligt. Ger de att chansen att få vara det då i samhällsutvecklingen och inte se dem bara som någon slags objekt som vi ska med någon slags samhällsingenjörskonst försöka leda i rätt riktning, utan använd dem, det så gör vi det ihop. Det är någon slags grundtema i vår tanke om brukarinflytande på alla nivåer i samhället.
Ja, jag tror att det är lösningen faktiskt, verkligen. Det går inte att tänka sig riktigt in hur... Då får man sitta och vuxengissa hur de har det. Och det kommer inte att bli korrekt.
Nej, och utifrån så som jag har fått möta vård och omsorg ofta så tycker jag att den förvaltningskultur eller det kunskapsparadigmen som finns i vård och omsorg är att, men vi är ju vuxna så då gissar vi hellre. Och det är inte för att man är ond, utan för det är så vi brukar göra. Det är så vi tänker att vi kan ju någonting som de inte kan. Men det kanske är så att de kan en massa saker.
Ja, det behöver i alla fall vara liksom något som kan väva samman våra kunskaper, deras kunskaper. Ja, då kan vi
precis
komma dit uppåt. Men vi hade också efter den här rapporten, vi presenterat den på många olika ställen för ungdomsförbund och i Almedalen. Och det finns ju en väldig önskan från unga att få vara med i sådana här sammanhang också. Att få uttrycka hur de har det och vad de behöver och hur skulle det kunna bli bättre. Och vi har försökt att förvalta det i det här nya uppdraget, till exempel om digitala medier. Att verkligen gå ut och prata med unga själva. Att ta in det som en viktig del av den här processen och försöka hitta också sätt att göra det här systematiskt mer i vårt arbete. Att ha en barnreferensgrupp till exempel. Det försöker vi starta upp till det här projektet. Men det är sånt här, att göra såna här saker för en myndighet, det är
lite ovant.
Det är ovant och det finns liksom inte riktigt förberedda vägar för det. Så det är liksom, men jag tror att vi är på väg någonstans.
Ja, men
någon viktig stans.
Men det låter på dig som att du tycker att det finns något slags hoppfullt i det, att gå mer i den riktningen eller att arbeta mer på det viset?
Ja, jag tror att det är avgörande om man vill se någon förbättring i alla fall.
Vad kul.
För att vi har ju hittills inte sett jättemycket förbättring. Måste vi göra någonting annorlunda?
Ja, just det. Precis. En sak som jag tänkte på, som ni har ju ringat in massa saker som behöver förändras och bli bättre, men som inte nödvändigt är så enkelt att tänka att det är åtgärder. Alltså, och det tycker jag är en styrka, för att annars så finns det någon slags åtgärds frustration. Alltså det här jag pratar om, hur vi brukar göra, är att vi hittar på en lösning som vi sen ska hamra in i systemet. Men här handlar det mer om att ta ett halvt steg tillbaks och förstå komplexiteten bättre för att fundera på vad man ska göra. Och, framförallt när det handlar om sån här förebyggande och främjande, så tycker jag, har jag börjat tycka mer och mer att det blir konstigt när man börjar tänka det i någon form av förebyggande åtgärder istället för att skapa en skola eller en vardag för unga som inte gör att de mår dåligt. Så ska man hitta på åtgärder som är förebyggande istället för att säga att, men det är det vi helst ska slippa. Ja. Alltså, vore det inte bättre om vi inte drar på oss all den här normoron eller kravoron eller sådana där saker? Att det vore enklare att kanske titta på, vad är det då? Ska vi montera ner något annat istället som rör till det för unga idag?
Mm. Det är ju inte er uppgift. Det finns kanske, ju men liksom kunskaper om vad som gör att vi mår bra psykiskt. Att ha liksom bra sociala relationer. Att känna att man lyckas i sin vardag. Är det skola, är det arbete eller vad det är. Man kan stärka upp de sakerna.
Ja, precis.
Och så fler får känna så att de lyckas. Att de får vara nyfikna. Att de kan hjälpa varandra. Då, absolut. Ja. Det, man, jag tror också att man försöker fixa saker lite för sent i kedjan.
Just det. Istället för att lyssna på att nu verkar det som att fler och fler tycker det är jobbigt i skolan. Då kanske vi ska fundera på hur skolan ser ut. Mm. Ni var klara med det här i mitten på förra året, 2023, va? Sen under hösten så presenterades väl den här då strategin för psykisk hälsa, 26 eller 27 myndigheter som slog sig ihop, och ni var ju en av dem. Det här materialet låter ju som klippt och skuret att lägga in, eftersom det också blev liksom berättelsen om hur unga har det och hur de tänker kring det. Har det använts i strategin?
Ja, men det har det. Vi har ju, det var ju Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som ledde det här arbetet tillsammans. Och eftersom det pågick också parallellt där under sista året framförallt, så har vi ju delat de här förslagen och sett synka det här och stärker upp varandra och verkligen ansträngt oss att det ska göra det, och tycker att det går väldigt väl i linje också. Så nu hoppas vi att den blir antagen.
Ja, just det, att det blir någon slags politik av den också, inte bara en idé. Just det.
Nej, för det är en väldigt vacker idé.
Ja, och noga genomarbetad också, får man säga. Ja. Många engagerade tjänstemän. Men den är ju, och då blir det ju extra bra det här att era slutsatser och ungdomarnas medskick är också generiska eller generella på det viset att det kan vara viktigt både för socialförsäkringen och för skolan och för kommunerna och regionerna att fundera över det här som de delar med sig av. Att det är kunskap för många, det där. Det är inte bara en nöjd kundenkät till en viss verksamhet, utan det är mer, det här behövs i livet för att saker och ting ska funka bättre.
Ja, och då tänker jag också att eftersom psykisk hälsa påverkas av allting vi är med om, och det är allting vi är med om i hela samhället, så att det berör ju liksom hela samhället. Det går inte att singla ut bara en liten del. Nej. Och säga, fixar den här så blir det bra, utan det är liksom, det handlar om alla delarna. Samhällsplanering till och med. Liksom.
Ja, just det. Och nu har vi ju inte pratat om, men den finns ju hela tiden, världsläget, klimatkrisen, polarisering, massa sådana här saker som kan finnas, som ligger där och puttrar för unga också. Det är inte bara vuxna som drabbas av det. Kanske till och med, vi är till och med luttrade nog att försöka förtränga det på ett annat sätt.
Ja, precis. Nej, men det kommer ju upp som faktorer också i den här kartläggningen. Vi vet från andra undersökningar också att det är många unga som är oroliga för framtiden. Och det har man kanske varit i alla tider. Det fanns olika hot i olika tider, men sen kan man tycka att just det här klimathotet nu, det har vi inte varit med om tidigare i alla fall.
Nej, det är speciellt.
Så då förstår jag om man blir.
Ja, det är definitivt en ingrediens i soppan som inte gör soppan mildare.
Nej.
Tack för att du ville vara med.
Tusen tack, roligt att vara här.
Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook.
Kafferast i Kunskapsfabriken.